G. Gyllenhammar, tidigare Volvo-chef, styrelseproffs och länge en av svensk näringslivs mest inflytelserika personer, har fått småbarn och flyttat till Toronto. Ibland ringer han upp DNs reporter Kristina Hedberg för att småprata. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Jag är kategori dödsriket, säger PG Gyllenhammar 85 om sin egen situation på karaktäristiskt galghumoristiskt vis till Dagens Nyheter. Kristina Hedberg, du är reporter på DN. Hej!
Hej, hallå!
Du känner ju PG Gyllenhammar sedan många år, skriver du här. Och du har gjort en dokumentärfilm om honom och skrivit om honom. Många läsare och lyssnare var inte ens födda när PG Gyllenhammar kastade in handduken på Volvo för 27 år sedan. Varför ska man känna till honom?
Ja, men han är ju en epok i Sverige, alltså personifierad genom honom. Han ledde Volvo, och Volvo var den tryggaste, mest framgångsrika industrin i det tryggaste, mest självsäkra landet som fanns på den tiden. Det brukar ju pratas ibland om att vi var världssamvetet och så vidare. Det är liksom en man, en industri och en nation på den tiden som hade mycket gemensamt.
På vilket sätt skulle du säga att han var ovanlig då, eller kontroversiell under sina mest liksom verksamma år?
Ja, men han var, särskilt nu när man tittar tillbaka, så var han ju en udda industriledare som la sig i väldigt mycket annat än liksom bokslut och bilar. Men även i sin tid var han ju superkontroversiell. Han var ju uppskattad i någon slags breda folklager, nästan som en underhållare, för att man, och det märks ju att han fortfarande har den typen av uppskattning, att folk tycker det liksom är underhållande med hans sarkasmer och så. Men han var ju också jättekontroversiell som ledare av precis samma anledning, att han ägnade sig åt jättemycket annat än själva industrin, att han tog ut svängarna och tog lite genvägar och rundade expertisen och så vidare. Och det var ju till slut det som fällde honom, att han tappade kontakten med ett lager av aktieägare och chefer på det egna företaget som tappade förtroendet för honom. Mm.
Du beskriver honom i din text som verkligen kroniskt aktiv. Han var ju också väldigt orädd och öppet politisk. Och till skillnad från många andra direktörer var Gyllenhammar folkpartist och inte moderat. Mm. Hur kommer det sig?
Ja, men han är superliberal skulle jag säga. Det finns ju en sån stark tradition i den här stan där jag jobbar och där han jobbade på den tiden, Göteborg. Hur det kommer sig, han kommer från den traditionen. Det var mycket antinazistiskt motstånd och en väldigt mycket av de frihetliga värdena som han värnar. Han var ju ett tag verkligen i kanten av att gå in på riktigt i partipolitiken, men det gjorde han ju inte, och det hade han säkert aldrig stått ut med. Han är även extremt otålig och inte en person som kanske passar i den typen av demokratiska sammanhang skulle jag säga.
Han stod ju samtidigt Socialdemokraternas partiledare och statsminister väldigt nära. Det är verkligen en bild av liksom det gamla, lite så här korporativistiska Sverige.
Han är briljant, kunnig, visar inte den generositet som han skulle göra, tycker jag. Har jag sagt tidigare. Och jag tror att många människor blir upprörda över att han är så aggressiv. Och skulle önska att han visade lite mer hjärta även med de som inte tyckte som han.
Ja, Kristina, vad är det här?
Ja, men det där var Per G. Gyllenhammar när han var gäst hos Hagge. Det var en talkshow helt enkelt. Hagge Geigert hade här i Göteborg, där han bjöd in den tidens kändisar. Och Per G. Gyllenhammar pratar om Olof Palme, som ju var statsminister i Sverige på den tiden. en recension av Olof Palme som person och politiker, och de två var nära vänner, alltså umgicks privat med sina fruar, spelade tennis och träffades på Gotland och allt sånt där. Så de stod varandra väldigt nära, och det säger ju även de som var aktiva i fackförbunden på den där tiden, att man kunde sitta vid ett styrelsemöte med Per Gyllenhammar, och så sa han, vänta, jag ska bara ringa, och så ringde han Palme, och en kvart senare kom han tillbaka och hade ett besked om att ja, men vi kan bygga i Uddevalla, vi får industristöd dit och så vidare.
Det är verkligen en beskrivning av den där del, å ena sidan elitistiska eller eliten, å andra sidan en underhållare, som du säger. Det här programmet med Hagge Geigert var ju tydligen det som drog en störst publik. Det var 3,7 miljoner människor som tittade på det. Det är ju helt enormt. Det är som Kalle Anka på julafton.
Ja, helt otroligt. Och då hade ju Sverige inte 10 miljoner invånare heller. Det var en mindre befolkning. Alltså, ungefär hälften satt och tittade på det där.
Ja. Efter Volvo-åren så hade ju Gyllenhammar en rad liksom internationella uppdrag, och han medlade i Mellanöstern och så. Hur kom det sig?
Ja, det där beskriver han själv i den här boken som han precis nu kommer ut med. Han rörde ju sig väldigt mycket i internationella sådana här think tanks av typen Bilderberggruppen och Davos när det startades upp, och arbetade, hade kontakter på FN och ville vara den typen av person. Och i något av de sammanhangen så dök den här tanken upp på att han skulle kunna resa själv till Mellanöstern och se om han kunde få dem att prata ihop sig. Vi vet ju att den konflikten fortsätter, ska jag säga. Alltså man ska inte tillmäta Per Gyllenhammar allt för stor betydelse.
Du, när hade du först kontakt med honom då?
Alltså exakt när jag första gången som nyhetsreporter kontaktade honom vet jag inte. Men när vi fick en lite mer djup kontakt, det var i samband med ett program som heter Min sanning, som jag var programledare för på SVT, där han var en av de första gästerna. Och när man gör den typen av intervjuer eller dokumentärer så föregås ju det väldigt mycket småprat, luncher, resor och så vidare. Och där någonstans började vi väl hitta att det gick att ha en ganska rak kommunikation. Det är ju inte så att vi är bästisar, men vi har ett sätt att prata med varandra som kan funka.
Vi ska strax tala mer om P.G. Gyllenhammar. Studio DN idag med Kristina Hedberg om P.G. Gyllenhammar. Men du, vad var ditt intryck av honom då för några år sedan, och hur liksom har det förändrats under den tiden? Det är ganska många år.
Ja, det är väl en 10 år någonting som vi har haft någon slags kontakt som har varit lite närmare. Och nej, men alltså, jag vet inte om det har förändrats så mycket. Han är ju oerhört... alltså jag tycker ju att det är roligt med den typen av rakt på sak, lite obekväma människor, lite kärvt. Jag tycker att det kan vara roligt professionellt helt enkelt som samtalspartners. Och så har det är överraskande och friskt liksom. Det händer grejer i kommunikationen.
I vilka lägen brukar han ringa?
Inte så att han brukar ringa mig jätteofta, men den här våren när pandemin slog till, jag tror att det var helt enkelt det som var utlösande, att för den där febriga personlighetstypen som han är, så karantän, inga resor, inga handslag, inga nätverk på det sättet, det bubblade väl över helt enkelt. Så då hörde han av sig ofta för att kolla hur det stod till i Göteborg.
Ringer du honom också?
Jo, men mina ärenden brukar ju vara att jag är intresserad av att göra någon slags journalistik.
Men, och nu skriver han bok då, det är en av de saker han har gjort i när han nu har suttit isolerad. Vad är det han vill säga i den här boken?
Ja, precis. Den är klar, ska jag säga. Den är släppt, finns ute nu. Men den handlar extremt mycket om ledarskap, synen på ledarskap, ledare och inspiratörer han har träffat under sitt 85-åriga liv, och ledare som han kanske inte har så höga tankar om då, framförallt president Donald Trump i USA. Och så handlar det en del om arvet som han vill liksom dela med sig av, de här insikterna eller erfarenheterna, till inte minst då Barrett, som är 4,5 år gammal och som är P.G. Gyllenhammars yngsta dotter.
Just det. Det framgår ju också att han vill visa att han som bildirektör, han kanske inte var miljöaktivist, så var han i alla fall miljömedveten.
Ångrar du att du sålde så många bilar? Tänk om du inte hade kört så många bilar på jorden, så hade kanske koldioxidutsläppen varit lägre. Jag hakar mig fast i den här miljögrejen helt enkelt.
Ja, men jag var pionjär när det gäller miljögrejen. Det har du aldrig kopplat, va?
Jo, det har jag. Jag vet att du satt stopp för
för
den bilmodellen. Men det är klart att det är idag inte.
Nej, det var inte alls bilmodellen. Det var tekniken. Det var tron på att klimatet skulle ändras.
Men ingen av oss hade ju liksom gjorde ju tillräckligt.
Jo, jag hade det. Jag gjorde det tillräckligt enligt min uppfattning.
Ja, stämmer det här?
Nej, det är bara klassiskt hur det kan låta. Man får sig en örfil och får veta att man inte har läst på ordentligt. Eller i hans tycker han inte det då. Nej, stämmer. Det är väl enormt många som har invändningar mot när Per Gyllenhammar vill beskriva sig som någon slags pionjär och pionjär kanske de inte behöver, men vad gjorde industrimännen för miljön och klimatet? Det är klart att inte allt det han stod för har gynnat den utveckling vi har idag. Men att han var väldigt präglad av i sina tidiga böcker i början av 70-talet var han ju väldigt präglad av den tidens miljörörelse och Tyst vår-boken och idén om att resurserna på jordklotet var ändliga. Och han var en obekväm ledare när han började på Volvo med att säga det, att vi är del av problemet men vi ska också vara del av lösningen och så vidare. Och han stoppade faktiskt då en bensinslukande bilmodell som var egentligen klar för lansering. Och det var ett av hans första beslut som vd på Volvo. Och det är klart att det inte de som hade jobbat med den där bilmodellen tyckte ju han var extremt besvärlig då.
Just det. En del av det där har säkert också koppling till att han har fått småbarn. Han har ju också barn från tidigare äktenskap. 3 döttrar och en son som alla är födda på 60-talet. Och de här döttrarna, de har ju alla väldigt kreativa yrken. Cecilia är författare, Charlotte är ju en framgångsrik konstnär, Sofie är smyckesdesigner och sonen Oscar är ju entreprenör då. Sen har han gift om sig och har fått småbarn nu. Mm. Hur har det där påverkat honom, tror du?
Ja, alltså hela de här konstnärliga yrkena, han är ju enormt stolt över alla sina barn. Oscar är ju också fotograf och det finns något väldigt uppskattande från Per Gyllenhammar i det. Hans mamma var konsertpianist, han berömmer sig själv också. Han älskar konsten och så vidare, har ju sponsrat konserthuset här i Göteborg och så vidare. Och på Volvo hänger det stora oljemålningar längs med produktionslinan på Torslandaverken och sådär. Att få barn nu har ju ifrågasatts oerhört hårt. Liksom att det är oansvarigt att efter 80 bli pappa till en liten människa. Han kommer inte kunna vara med och så. Det fattar han ju själv också att han inte kommer att vara. Men jag tror det har varit roligt under den här karantänen att ha en 4-åring.
Han verkar ju medveten om sin egen förestående död.
Ja, det kommer ju vara det att jag kommer ju dö ganska snart. Hon förstår det, hon är begåvad. Så hon förstår det. Att mitt liv är ändligt. Det vet ju Lia, men herregud, sen vi träffades så vet hon det. Hon är den som får ta hand om henne sen.
För det är ju det också att du har ju 85 år på jorden och genom den här lilla tjejen så har ju du kanske, alltså hon kanske då har 100 år framför sig. Det är ganska mäktigt att ni två just nu delar hushåll och spänner över kanske 3 sekler.
Ja, det stämmer.
Tror du han tänker mycket på döden, Kristina?
Ja, fast han är ju ingen neurotisk person på det sättet. Han är ju ingen filosof som han själv säger. Han är ju ganska osentimental. Uppbrott är alltid av godo. Att klippa band och förhålla sig distanserad på det sättet. Så att det är ingen man som fylls av ångest, men han lever ju nu precis i detta då, att han håller på att summera, han är inne på upploppet, men Barrett ska ut i livet, och det är ju inom samma väggar i det där hushållet som det pågår.
Tusen tack Kristina Hedberg, reporter på Dagens Nyheter. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.